Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Ida Hansson-Brusewitz, nyhetschef på Di Digital, och med mig har jag vår reporter Monica Nilsson Lysell. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska såklart prata om dramat kring OpenAI, där det känns som att det finns hur mycket som helst att prata om, att det kan hända saker medan vi står här. Vi ska också prata om varför Mathems kunder kommer få sin mat i lådor istället för påsar i vår. Men först ska vi dyka ner i den här stora svarta reaveckan som snart når sin kulmen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi är ju mitt i den här reafesten Black Week. Enligt Svensk Handel har det här varit ett fenomen i Sverige sedan 2015. Och den här perioden väger allt tyngre för våra svenska e-handelsbolag. Den största delen av handeln under Black Week sker nämligen på nätet. Enligt en undersökning från betalleverantören Nets så planerar 38% av konsumenterna att handla på nätet och bara 6% i fysisk butik. En annan sak som liksom präglar den här veckan, det är ju att vi konsumenter får allt tunnare plånböcker när räntor och annat stiger. Och 7 av 10 tänker passa på att köpa julklapparna under Black Week. Det kommer också från en undersökning från Svensk Handel. Klarna har också skickat ut en Black Week-undersökning, och där visar man att 61% av svenskarna är påverkade av prisökningarna när man gör sin julshopping, och 30% kommer bara köpa klappar som finns på rea.
Mm, har du själv shoppat någonting?
Nej, jag väntar på lönen måste jag erkänna, men jag har lite saker i kundkorgar här och där.
Det var, jag tänkte precis på det där, att de har liksom precis tajmat den, så lönen kommer nu på fredag för de flesta som får lön 25 då, och det här pågår ju lite på söndag. Själv har jag inte riktigt kommit in i det här julklappstänket än, utan jag brukar mer liksom, jag listar saker som jag vet går åt, typ så här, kosttillskott, hudvårdsprodukter och annat som jag liksom har på rull som jag vet går åt, och så stashar jag upp liksom.
Ja, men det där verkar ju vara mångas knep nu, och det är väl ett helt hållbart sätt att handla på, att man köper det man faktiskt behöver.
Ja, precis. I alla fall. Men jag kanske kollar lite julklappar nu också. Nu har jag bockat av den här listan som jag tänkt på. Jag använder så här prisjämförelsesajter och kollar och sådär. Det kan ju också vara ett knep. Så de här konsumenterna, de fortsätter jaga extra priser. Extra nu såklart när man har pressade plånböcker. Men hur ser det ut på andra sidan då hos de här som har de här kapitalerna, alltså e-handlarna?
Ja, det är väl en del som har lite pressade plånböcker där också, va? Jag har pratat precis i veckan med ett par experter. Jag kommer vara lite hemlig om vilka jag pratar med. Eftersom
nu får
det kommer
en teaser.
Ja, precis.
Här.
Det kommer en artikel om några dagar. Ni får hålla utkik. Men den samstämmiga bilden är att duktiga e-handlare går faktiskt bättre än väntat. Så konsumenterna verkar ha lite shoppingpengar kvar i plånböckerna. Men de som aldrig riktigt får till en sund affärsmodell och levt på riskkapital, de kommer att slås ut. Och där har vi inte sett det värsta än.
Mm, vi har rapporterat om flera som verkligen så här kämpar för att försöka nå med vinst. Man har skurit ner och sådär. Och vissa kanske kommer komma dit, och man ser också att det verkligen är skilda världar. Vilka som lockar kunder och vissa som inte gör det. Kan ibland vara sektor, och ibland så är det andra saker som gör att de lyckas bättre och så. Så därför undrar jag mig lite så här, men det här med Black Week och Black Month som det också kallas för. kan det vara då en räddningsplanka då för de e-handelsbolag som har det tufft?
Ja, de som jag pratar med, de säger väl ja. Det finns ju fallgropar här om man är lite desperat efter omsättning och försöker jaga det kortsiktigt nu, då skjuter man nog bara problemen framför sig. Det gäller att man agerar genomtänkt nu precis som annars. Ett exempel var att om man säljer flera varumärken så får man kanske förhandla fram en rabatt från leverantörer innan då man dumpar priset på den varan under Black Week. Jag fick lära mig begreppet retail is detail och det gäller liksom att ha stenkoll på sina marginaler. De här experterna lyfter också fram att man måste ha den där lojala kunden framför ögonen. Den som du inte behöver betala dyra marknadsföringspengar till Google och Meta för. Dumpade priser, det lockar kanske snarare den där kunden som bara kommer en enda gång. Och om du satsar på det spåret, då kommer du sitta med en baksmälla.
Intressant, jag håller på att läsa så sakteliga en bok om Jeff Bezos. Och där nämns då till exempel det här med Amazon Prime. För det var ju någonting som när, vad ska man säga, det var visionärt liksom att dra igång det, men de tänkte också att det här kan bli jättefel liksom, för att ja, man får prenumerera på tjänsten men samtidigt så då får du ju gratis frakt och sådär. Men de vill ju få igång den här, just här kundlojaliteten och på vissa sätt verkar ju det ha lyckats, så att det kanske är något som fler kommer jobba med. Men på andra sidan har en större utslagning att vänta också. Det låter ju väldigt dramatiskt. Tänker kända e-handlare som man är van att handla på som försvinner då kanske?
Ja, det kanske kan bli så. Och är det dramatiskt? Nej, det är snarare sunt och hälsosamt, tycker en av de här experterna. De e-handelsbolag som kommer slås ut, de saknar existensberättigande, var den hårda domen. Man har levt på kapital från oprofessionella investerare som inte riktigt har förstått att affärsmodellerna har varit ohållbara, menade den här personen. Men som sagt, ni kommer kunna läsa allt om de här ganska tuffa uttalandena i en artikel på DI Digital inom kort.
Håll uttryck efter det. Ja, är det kanske årets drama? Det har ju varit mycket snack om så här FTX och sådär. Men det här har ju varit otroligt kittlande att följa. Vi pratade då såklart om vad som hänt kring OpenAI. I fredags hade jag en så här skön, lugn kväll. Jag satt framför brasan hemma i en gammal Carl Malmsten-fåtölj och myste. Jag tror inte ens jag gjorde något. Jag bara satt där. Då plingade till i min telefon. Och det är då en vaken källa som uppmärksammar mig på att, som skriver bara, Sam Altman har fått sparken. Och jag bara, herregud. Det här händer ju inte. Är det här någon konstig dröm eller vad? För att han har ju verkligen varit som en slags posterboy för det här AI-racet senaste året. Han är ju då vd och grundare till OpenAI. Och våra duktiga kollegor här på DIS var igång redan här. Det här var ju sent på kvällen. Det var väl typ strax före klockan 10 eller sånt där svensk tid som det kom ut. Vi har ju vår USA-korrespondent Felicia Åkerman. Hon var snabbt på bollen. Också skrivit mycket om tech och techbolag såklart, eftersom det hände jättemycket där i USA. Och bredvid mig i soffan hade ju sen min sambo. Han gillar ju annars väldigt mycket att diskutera saker i affärslivet. Och jag bara, shit, OpenAI, ja. Han bara, men nu ska ju vi ha fredagsmys. Medan jag försvann in i en bubbla, liksom bara satt min dator tyst. Och det som var spännande var ju att man kunde ju följa allting i realtid på tidigare Twitter X. Så alltså, det var ju otroligt liksom. Alla de här personerna som var ute och skrev liksom kring vad som händer där. Annars är jag ju faktiskt, jag hänger inte lika mycket på X som jag gjorde tidigare, men nu visade sig faktiskt den här plattformen vara värdefull.
Ja, jag sa det till vår kollega Johannes igår att jag hade kanske räknat ut X. Men
ja,
det här,
jag brukar vara mycket mer på LinkedIn nu för tiden liksom, ja, för att följa vad folk tycker och tänker och diskuterar och sådär, men ja.
Det här dramat har verkligen, då har man, jag har suttit klistrad och kring de här kontorna på de här huvudpersonerna i det här dramat.
Ja.
Men om vi ska höja blicken lite från det snaskiga, varför ska man egentligen bry sig om att en vd för ett techbolag i USA får gå?
Ja, precis. Jag tänkte på det där liksom, att om man inte så här kanske superengagerad i följt det här med liksom AI-utvecklingen och sådär, så gör man typ så här, men varför liksom, vad berör det här mig som, vad berör det gemene man? Och för att sammanfatta det här så måste man gå tillbaka till OpenAI har ju en väldigt stor makt och påverkan just nu faktiskt i liksom våra liv och hur det kommer att se ut framöver. Hur kommer vi jobba? Hur kommer vi leva? För hela den här utvecklingen med artificiell intelligens och så, den här generativa artificiella intelligensen. Det började ju först, liksom, förra året så började det bubbla rätt mycket kring det, så här bildgeneratorer som Dolly, Midjourney kom liksom så här, du kunde skriva i någonting så poppade ut liksom en magisk bild. Men 30 november då, vilket är jubileum ett år om en vecka lite drygt, då släpptes ju den här ChatGPT liksom för allmänheten och det satte ju igång ett AI-race utan dess lika. Vi har ju varit tidigare AI-hypen, men det här var ju någonting helt annat, för nu fick verkligen allmänheten upp ögonen och sa, oj, jag kan be den skriva någon, liksom en berättelse och också spotta ut någonting som typ ser ut som någon människa har gjort. Och näringslivets höjdare, de såg ju genast liksom så här, men oj, nu kan vi effektivisera, folk kan liksom underlätta så de behöver inte sitta och handjaga lika mycket. Man kanske kan leverera, man kan leverera mycket bättre produkter, tjänster till sina kunder med hjälp av de här verktygen och så. Mer för mindre helt enkelt. Och samtidigt satte igång det här jätteracet, techjättar, Google, Microsoft, de rullar ut lösningar på löpande band och som nu så här, integreras i deras stora plattformar som jättemånga använder och så. Och sen såklart investerarna. De var inte sena på bollen. Nu har de hoppat bort från krypto och klimat och sen så blev det jättemycket som trycks in, miljarder trycks in i AI-bolag högt som lågt. Man verkligen så här är inne i det här igen. Man bara, okej, det låter ju typ som en bra idé, men du kommer inte kanske kunna kommersialisera den, men ändå så får de in pengar. Och så, det är, vi är verkligen inne i någon slags hype. Lite bubbelvarning.
AI har varit ett magiskt ord.
Ja, det var också så här, när det kom där med ChatGPT var ju fantastiskt. Liksom, ni läsare och så som var inne på sajten, man kunde ju bara skriva AI i en rubrik. Folk bara, klicka. Den effekten har vi inte riktigt än. Men från för några år sedan när det var liksom så här, man typ undvek att skriva AI i en rubrik. För då var folk bara, okej, det här känns nördigt och tråkigt, jag klickar helst inte. Så man fick liksom skriva om det och sen att det handlade om AI. Typ, ja. Så att vi lever i en ny tid och detta är ju mycket liksom tack vare då, den här ChatGPT som OpenAI släpptes för ett år sedan. Och de har ju fått en väldigt stor effekt och efterfrågan. Det är över 100 miljoner användare per vecka, liksom på veckobasis. Och tittar man då på implementeringen av företag så tror jag att 92% av Fortune 500-bolagen i USA, alltså de största bolagen där i USA, som används av ChatGPT. Och nu när det liksom börjar blotta sig, liksom, det krackelerar kring den här bolaget, då blottar det ju så här, men det kanske är lite mer risker än att säga, nu har vi jackat in och tagit den här produkten, implementerat den och sen så kanske det händer någonting där som kan påverka hela vår affär. Ja, men säg att du bygger upp liksom jättestora affärer som då är beroende av ChatGPT. Och sen så kanske det händer något kring det här bolaget som gör att den inte kommer funka på sikt. Så du har lagt ner jättemycket pengar och resurser och riktat om investeringar och allting. Så att, ja, stor påverkan. Jag menar bara titta liksom på, i vad som händer inom Boring News. Det är också så här, ChatGPT-projekt överallt.
Mm.
Och man liksom låser upp sig liksom att samarbeta med den här tjänsten. Så ja, viss påverkan kan det här få.
Ja, för det har ju inte liksom detaljerna kring att Sam Altman fick sparken, de har ju liksom inte utstrålat professionalism kanske. Man har sagt att han fick sparken för att han har underhållit information. Det gick väldigt fort. Han ska ha kallats till ett videomöte bara en halvtimme innan. Och så har vi då Microsoft, den viktiga parten. De fick veta det här bara minuter innan det skickades ut och tryckte ner aktiekursen.
Ja, precis. Man är ju så van vid att vi som följer mycket så här börsbolag och sånt där, så är det så här, men när styrelsen kanske går ut och säger att de vill byta vd och så, för det är ju så här att makten ska ju ligga på styrelsen, det är ju de som ska tillsätta vd som ska implementera det liksom, styrelsen och vanligen ägarna liksom vill kring ett bolag. Det brukar ju vanligen stå typ så här, men vi kommer inte överens om vad det är för strategi framåt kring bolaget, lite sådär, och därför vill vi se ett nytt ledarskap. Så det här var ju liksom en direkt anklagelse då mot Sam Altman att han då ska undanhålla information och sådär. Men inga fler detaljer kring detta. Så det här satte ju igång diverse spekulationer. Och Sams medgrundare då, Greg Brockman, han blev i samma veva med sin styrelseplats och han valde då att hoppa av bolaget. In kommer då Mira Murati som är chef på OpenAI. Hon tillsattes som interim vd. Intressant person att läsa på om för övrigt. Hon har ju varit länge på OpenAI, tidigare varit på Tesla. Och det är hon som har bossat över utvecklingen av liksom produkter som ChatGPT och sånt. Så att, ja, intressant kvinna att läsa på om man vill veta mer. Och sen så började det då hända då att investerare och anställda började då kämpa för att återinställa Sam Altman och avsätta den här styrelsen. Man kunde då se, liksom, precis som på Twitter, Sam Altman, han var inne på OpenAI-kontoret, han visade upp så här, titta nu måste jag ha en gästbricka, nyss var han vd och nu en gäst inne på kontoret för att han var där för att träffa då ledningen och så. Också så här, också kul, mycket så här skämt samtidigt, typ så här, att man kanske inte, det är inte så kul att vara Sam och tech-grundare i år. Man hänvisar då till Sam Bankman-Fried, han som är grundare till den här kollapsade kryptobörsen FTX.
Ja, Microsoft, de har ju investerat stora summor i OpenAI och det har varit lite svårt att förstå varför de inte har en styrelseplats. Men du är duktig på att förklara det här. Kör!
Jag är duktig i alla fall. Men är man liksom mer intresserad av strukturen så finns det väldigt bra förklaring faktiskt på OpenAI:s hemsida där man ser strukturen. Det finns diagram. För någonting som många har missat och även faktiskt vi i vår tidigare rapportering, för vi har liksom gått mycket på vad liksom andra har sagt och kanske inte gått in i detalj och läst till hela hemsidan på OpenAI, det är att man har tänkt liksom så här, det står så här, Microsoft är storägare i OpenAI. Men vad de egentligen är delägare i är ett slags underbolag, ett holdingbolag som ligger under OpenAI. Och som sagt, vi vet fortfarande exakt vad som ligger bakom att Sam Altman fick gå. Men det verkar vara någon liksom, slags schism kring det här bolaget. Och då måste man liksom förstå lite så här, kring bakgrunden. Hur startade OpenAI? Det började som ett så här, altruistiskt forskningslaboratorium. Så det är en slags stiftelseliknande upplägg utan minst intresse bakom det här bolaget. Och så vi vet ju fortfarande som sagt inte bakgrunden till det här beslutet från styrelsen. Men det verkar ju handla om så här, vad OpenAI var från början och vad kanske Sam Altman och Greg Brockman ville liksom att OpenAI ska vara i framtiden då. Så det man säger då är att Sam och Greg, de ska ha velat snabba på utveckling kring AI, väldigt engagerade. De ser bara liksom, oh, fantastiskt, generell artificiell intelligens. Medan de också vill att bolaget ska bli lönsamt. Och som sagt, det här startas som så här, det här är en non-profit organisation egentligen då. Forskningslab. Och andra styrelsen har varit med liksom på den här forskningslinjen. Och också sett risker liksom med att den här snabba utvecklingen, att det går för fort framåt och så. Det har vi ju pratat mycket om i podden tidigare. Liksom riskerna, vad som kan hända liksom, man släpper loss artificiell intelligens. Och ett tecken på att det kan vara så, det är ju då att den här styrelsen, då, de tog in då Twitch-grundaren Emmett Shear som skulle bli ny vd för OpenAI, och han tillhör en väldigt kritisk falang som vill sakta ner den här AI-utvecklingen.
Ja, det där, han skrev ju, en av alla som har skrivit långt på X om det, men sen blev det en ny vändning. Vad hände?
Ja, så på måndag morgon svensk tid då visade sig att Sam Altman, Greg Brockman och ett gäng chefer, De skulle då gå över till Microsoft och leda en större AI-satsning där. Och sen senare då började anställa sig att nej, men vi vill inte vara kvar om inte Sam Altman återinstalleras och den här styrelsen lämnar då. Och till slut så var det då över 700 av OpenAI's 770 anställda de har skrivit under då ett protestbrev där de liksom sa nej, men nu hoppar vi över till Microsoft om inte ni fixar det här. Så det är verkligen en otroligt stark personkultur. Det är intressant om man jämför med ett så här techbolag då, att det kan vara det här. Liksom, många säger att jag har kommit dit för jag vill jobba med AI tillsammans med Sam Altman och Greg Brockman och de här. De tror verkligen liksom på deras vision och så. Det är lite skillnad till exempel för ett så här äldre bolag till exempel. Många av oss tycker ju om vår vd Anders Eriksson på massa sätt, men jag tror inte liksom att majoriteten kanske av Bonnier News skulle ställa sig upp och skriva under ett brev och säga att nu går vi till Schibsted om styrelsen för Bonnier News skulle säga att vi vill förändra vd-rollen här.
Nej, det verkar vara en helt annan kultur och det har varit mycket i hjärtan.
Ja, precis. Mm. Så här, hjärta. Ja, precis. Mm. Då liksom man kunde räkna hjärtan från anställda på OpenAI. Och sen då i den här styrelsen så hade vi samtidigt då den tredje grundaren, Ilja. Han var ju med då och avsatte Sam. Han gick till slut öppet på Twitter ut och så här, ångrade sitt beslut. Efter att det blev liksom den här massiva kritiken. Så här, investerare, anställda, alla bara, vad gör ni för någonting? Han kanske skulle kunna ha rådfrågat ChatGPT, var någon som skämt. Jag testade faktiskt det själv. Vill höra vad ChatGPT säger.
Vad frågar du?
Ja, men jag frågade helt enkelt så här, vad skulle hända då om den här styrelsen liksom, avsatte då Sam Altman? Och då säger den ju då att om det skulle vara liksom någon den här typen av förändring så skulle du kunna förändra strategin, kulturen, prioriteringen för bolaget. Men det skulle också påverka relationerna med viktiga stakeholders, de anställda och the broader community, alltså typ världen, skulle det vända sig mot det här. Så att, där hade man kanske kunnat förutsatt liksom vad som hände. Och sen säger det såklart att så här, ja, men, det är såklart att det inte bara är en vd som stå för den här typen av bolag. Men ja, det skulle få stor påverkan i alla fall, hälsa botten.
Bra tips till,
ja, precis,
till OpenAI:s ledarpersoner.
Många använder ju liksom ChatGPT som slags bollplank inför sina beslut och så. Men om man tittar då på vad var kvar liksom inom OpenAI, så okej, de anställda på väg att sluta. Samtidigt har ju då, vet vi att Microsoft de har stått mycket för hårdvaran. En stor del av deras initiala investering 2019, det var faktiskt att OpenAI fick krediter för Microsoft molntjänst. Så OpenAI såg ut nästan bli så här tomt skal. Vad har man för något kvar? Liksom anställda går, maskinerna hos Microsoft. Men så idag så kom nytt besked. Sam Altman ska komma tillbaka, hälsar OpenAI. Styrelsen gör så.
Ja, jag kommer att tänka på den här. Jag är så gammal så jag har sett Dallas. Det var en hel säsong där Bobby blev skjuten. Sen visade det sig att allting bara var en dröm.
Ja, undrar hur. Ja. Känns verkligen lite absurt. Man får nypa sig i armen.
Ja,
verkligen.
Tillbaka på ruta ett, eller var står OpenAI nu?
Nej, jag skulle inte säga. Man skulle kunna tro så här, status quo liksom. Att så här, ja, men nu är vi tillbaka till hur det var från början. Men det här kommer ju sätta verkligen ringa på vattnet. Än så länge så verkar det ju faktiskt som att Microsoft har stärkt sin makt kring OpenAI. Det pratas mycket nu kring samarbetet och alla skulle ju typ plötsligt gå till Microsoft. Så att måste ju känna mycket lojalitet kring det här. Och vem vet, de kanske får en styrelseplats nu, Microsoft. När forskningsfalangen verkar ju ha förlorat. Och vi vet ju fortfarande inte vad som ligger bakom det här avskedet. Idag till exempel, då gick Elon Musk ut och spred ett brev som då ska vara liksom från tidigare anställda på OpenAI. Här får man då lägga in en brasklapp för att han har ju tidigare varit involverad i OpenAI och bygger nu sin egen Grok AI liksom, så att han kanske är lite biased och vi vet inte liksom vilka exakt som kanske ligger bakom det brevet eller om det är fake eller whatever. För det togs bort från den här sajten som det lades upp ursprungligen, och vi begrepp liksom inga kända personer som har skrivit under det här. Men om man läser det här brevet då, så är det då riktat till styrelsen som vill att Sam Altman och Greg Brockman ska utredas. För de menar då att kritiker som har liksom gått på en annan linje liksom vill vara mer försiktiga kring AI-utvecklingen och vill stå för det här liksom att det ska vara ett icke-vinstdrivande företag. De ska ha rensats ut, tvingas lämna OpenAI. Det är jättemånga som har fått gå. Och också så här andra konstigheter. Ni kan leta upp det. Det finns kopior av det där ute, jag ska inte dra det. Det är liksom något om så här hämtmat och lågprotein.
Det var det jag såg. De fick inte köpa vilken hämtmat de hade.
Nej, precis. Kyckling luktar äckligt eller vad för någonting. Man bara, okej, jag skulle bli galen om jag inte fick min dos protein. Proteinberoende som är. Okej.
Okay. Ja, det där är det allra senaste vi har sett. Men vad kan hända nu framåt?
Ja, det man undrar är ju verkligen så här, hur kommer folk agera i det här? Som sagt, OpenAI har ju haft en otroligt stark ställning. Liksom. Man har varit störst, bäst och vackrast på något sätt. Och många har ju då börjat bygga sina lösningar kring den här produkten. Samtidigt kanske man ser nu att det är en risk att det är ett litet privat bolag och man har låg insyn. Och vilka är det som styr det här nu? Vanligtvis är det den här styrelsen, och samtidigt har ju då... Innan det här hände så var det många från styrelsen som hade hoppat av. Och det var ju därför då de kunde rösta ut de här, Sam och Greg. Liksom så här, och nu kommer Sam in liksom igen och verkar ha en otroligt stark ställning. Man ser liksom så här, personalen hotar dra helt plötsligt. Så vad säger det här om förtroendet för OpenAI? Det lär ju ha fått sin knäck, tänker jag. Och det har ju redan talats om att bara liksom direkt så var det kunder de började höra av sig. Det är Google, Anthropic där också Google investerat och så. Att så här, ja, men, vi kanske vill samarbeta med er istället, att man inte låses in i OpenAI för att det verkar risker med det. Samtidigt så har ju de här techjättarna, lägger ju jättemycket resurser på att bygga sina egna lösningar också som implementeras och automatiseras liksom även i... Ja, men lösningar som vi är vana att använda som så här Office-paketet för Microsoft och sådär. Och sen så är det ett annat spår där det snackas mer om det här med öppen källkod. Där det kommer fler lösningar där du liksom som bolag kan liksom ladda ner den här koden så du verkligen ser hur, liksom hur det funkar och så. Och på så sätt få en bättre insyn och kontroll på den produkt som du implementerar. Min förhoppning är ju att det här har ökat kunskaperna, medvetenheten. Kanske man liksom tänker efter på ett annat sätt innan man gör sina val. Vad är det för typ av produkter som man använder och så. Först när det kom så tänkte man shit, då kanske liksom den här AI-utvecklingen får sig en ordentlig knäckdan med. Kanske techjätte kommer som har rusat på börsen senaste året. De kanske kommer falla tillbaka. Det verkar vi inte riktigt ha sett någonting än. Det verkar ju fortsätta. Liksom. Näringslivet är ju fortfarande på den här rullan. Liksom. Nu ska vi ta de här möjligheterna med den här tekniken. Och så ja, det verkar som att den här AI-hypen ändå fortsätter.
Ja, och det finns ju fortfarande många frågetecken som jag hoppas att vi får svar på.
Ja, vi vill verkligen veta mer om bakgrunden till det här beslutet. Så vi får fortsätta följa det här, helt enkelt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ida, nu vill jag att du visualiserar en graf framför dig.
Mm-hmm.
En kurva över hur stor del av livsmedelsinköpen som sker online. Och den börjar på 2%. 2017. Och sen följer den här kurvan 3 år senare under 2020 så har den växt till 5%. om vi tuffar fram till 2021 och mars månad, då gör vi 8% av våra matinköp online.
Ja, om man bara följer liksom den här kurvan, då borde vi ligga liksom på typ 10%. Och jag ska ju liksom inte utgå från mig själv. Jag köper ju lite för mycket livsmedel just nu på nätet för att jag vill lägga min tid och kraft på annat. Även om jag borde gå till en så här lågprisaffär för att få bättre pris för min plånbok. Men så kurvan borde säga 10%.
Ja, det är din gissning att vi ligger på 10% idag alltså.
Ja, inte min gissning, men om jag följer kurvan.
Ja.
Det var det jag skulle göra. Uppgiften var hemläxan.
Det är bra, bra, bra. Ja, du anade säkert att vi har inte följt den där kurvan. Utan Nej. Rätt svar är att vi idag gör mindre än 4% av våra matinköp online. Men om man liksom, den här kurvan då, under 2020, då var tillväxten för e-handeln av mat på svindlande 95%. Och då trodde ju många att vi skulle liksom ha den här typen av kurva som du såg framför dig.
Mm.
Att vi skulle ligga på en helt annan nivå än låga 4% idag.
Det var det alla trodde så här. Ja, men vi får nya vanor efter pandemin och det kommer ligga kvar och sådär. Men sen visar det sig att vi människor är lite annorlunda än så.
Ja, men det visar sig verkligen. Man trodde att vi hade spolat fram eller liksom snabbspolat utvecklingen, men det var istället antagligen så att många tvingades in i ett beteende och att man nu väljer den fysiska butiken när man kan det igen. I den här liksom hypen, då hade vi ju bolag som Mathem. De fick ju verkligen fullt upp och klara av den här rusande efterfrågan. Och branschen generellt pratade om prognoser som handlade om 18% e-handelsandel år 2023. Men de är helt klart reviderade. Nu är verkligheten en annan och de nyheter vi får om nätmat och nätmatsbolag, det har handlat om personalneddragningar, det är stoppade lagerinvesteringar och bilar som står stilla, det är lager som står tomma och så vidare.
Mm, det har ju varit en lång rad konsolideringar, särskilt bland de här liksom snabba livsmedelsbuden och sånt där. Det var så här, det fanns ju hur många som helst, i alla fall i Stockholm, som höll på med så här. De hade dark stores och sen bud som cyklade hem och de köpte upp varandra. Och sen när de hade antingen lagts ner eller köpt upp varandra så köptes den sista upp av kavall av Mathem och så. Ja, ding-dong var det, i alla fall. Och i förra veckan då kom ytterligare en sån här konsolideringsnyhet, för då kunde ju vi berätta att Mathem slås ihop med sin norska motsvarighet Oda. Och varför det och vad tänker de att den här affären ska leda till?
Ja, den som är Mathem-kund, den kommer märka den största skillnaden i att de här papperspåsarna byts till papplådor.
Mm-hmm.
Det där kan ju låta som en liten obetydlig detalj, men enligt norska Oda så är just de här papplådorna en av hemligheterna i deras egen utvecklade logistikplattform.
Ja, intressant, det blir väldigt mycket pappkassar när man ställer hem nätmat. Det är också så här, ska det liksom så här läggas i olika kassar, så det kan vara liksom så här, om jag har en fryst grej, då ska den vara liksom en egen kassa såklart och sådär. Ja,
ja,
så det blir de här lådorna.
Precis. Och när den här affären, när jag pratade med norska Odas vd och koncernchef, då pratade han om UPH, units per hour, alltså enheter per arbetad timme.
Det här tyckte jag var så spännande, så jag var så här, vi måste podda om det här. Här kanske nyckeln till allt. Äntligen har jag fått lära mig något. Jag fick lära mig något nytt, så det är ju något av det roligaste jag vet.
Ja, men det är ju underbart och att vara lite nörd och tänka på logistikflöden. Och ja, men varför är det viktigt då? Units per hour. Lite utifrån också de här e-handelsexperterna jag pratade med. Då pratade vi om till exempel ett sminkbolag som har eget varumärke. Då kan man kanske ha en marginal på så mycket som 70% på varje såld vara. Då har man ju ganska gott om utrymme att lägga mycket pengar på logistik och också på marknadsföring. Men dagligvarubranschen är ju känd för att vara en så kallad lågmarginalbransch. Du kan liksom inte lägga på hur mycket som helst på det där mjölkpaketet. Och därför blir kostnaden för plock och logistik jätteviktig om du ska lyckas gå med vinst. Norska Oda då, de säger att de har lyckats nå 250 enheter per arbetad timme. Mathem ligger på ungefär höga 140, låga 150 enheter per arbetad timme. Så det skiljer alltså 100 däremellan. Och då att Oda packar i lådor, ställer dem på pallar. Då får de in mera order i varje bil än vad Mathem får. Och det är liksom en av de här sakerna som gör att de kan få ner kostnaden per order. Och hålla låga priser och ha en tillväxt, vilket Mathem inte hade 2022.
Mm, det är svårare att packa de här påsarna såklart. Staplar dem på varandra är lite svårare. Och som sagt, det här var verkligen väldigt intressant. Men hur ser man på prognosen där om e-handeln av mat fortsätter minska just när vi har liksom prispress och höga matpriser? Så?
Ja, det är den där kurvan då som jag vill att du skulle tänka på. Och det är väl den som jag ligger och tänker på framför brasan i fredagsmyset. Så knäpp är man ibland. Jag tänker så här, det räcker ju inte med att man har lådor eller robotlager och jätteeffektiva lösningar om hela kalkylen bygger på en prognos som inte kommer slå in. Och det där gäller väl både mat och annan e-handel. Att många prognoser som gjordes under pandemin måste ju liksom ritas om nu. Och då alla de bolag som inte lyckas hitta en affärsmodell som står på egna ben, då kanske man inte klarar sig igenom den här dippen. Både Mathem och Oda går med miljardförlust. Så nu i frågan då, kommer det här sammangåendet göra att de kan vända förlusterna? Jag kommer hålla ögonen på det, men det känns inte som... jag är inte helt övertygad om att det kommer gå lätt. Vi har ju Kinnevik. Kinnevik är storägare i både Mathem och Oda. Och när jag pratade med vd Georg Ganev i somras, vill jag veta lite hur han ser på den här kurvan långsiktigt. Och han var ju helt med på det. Det har ju inte sett ut som man kanske hade väntat sig. Men Mathem har en så stark position, pekar han på, att det är de som liksom, de håller borta konkurrenterna. Det är ingen annan som kommer försöka slå sig in på den här marknaden just nu. Så om Mathem och Kinnevik orkar vara ut här, orkar uthärda den här perioden, då är liksom regnbågen skymtar där borta vid horisonten.
Mm, som vanligt gäller det bättre service till bättre pris och bättre kvalitet. Om de kan få ihop de tre sakerna, vilket de inte riktigt kanske är där än, då ska vi snacka igen.
Precis, i enhetsekonomin, eller vad säger man?
Mm.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, för då kommer vi ut med nya avsnitt. Även om jul och nyår som nu närmar sig. Kolla även DIs andra poddar från Dagar i Malenkoll till Veckovis analyspodden, Makrorådet, DIs ledarpodd. Och i vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med Konrad Bergström.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden, DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps över Malmö Produktion.
Vi hörs om en vecka.